lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har nu kommit till fjärde Moseboks elfte kapitel. De 10 första kapitlen i fjärde Mosebok fokuserar på Guds omsorg och Guds ledning av ett förlossat folk på ökenvandring. Men här i kapitel 11 ska vi se på människornas sätt att agera och deras ynkliga handlingar. Här blir människans smak och svagheter brutalt avslöjade. Israels barn har nu lämnat Sinai berg, och i kapitel 11 hör vi om deras marsch ifrån Sinai till Haserot. Och vi ser att så fort de möter problem och svårigheter så börjar folket att knota och klaga. Och suck och klagan är en mycket allvarlig sak. Och kapitel 11 och 12 innehåller därför en viktig lärdom för oss. Vi läser i fjärde Mosebok 11, vers 1. Men folket knotade, och detta misshagade Herren, ty när Herren hörde det upptändes hans vrede, och Herrens eld började brinna bland dem och förtärde dem som var ytterst i lägret. Varje gång folket knotade och klagade upptändes Guds vrede. Och du kan vara säker på att Gud är missnöjd med många knotande och klagande bekännare idag. Varje gång det minsta hinder kommer i deras väg så säger de typiskt. De ser fel och problem överallt. Och det verkar inte vara något som gläder dem. Det var ju inte så Gud hade tänkt du skulle vandra genom denna tidens öken. Han önskar att du ska leva i den frid som övergår all förstånd, och att du alltid ska glädja dig i Herren. Vi läser verserna 2 och 3. Då ropade folket till Mose, och Mose bad till Herren, och så stannade elden av. Och detta ställe fick namnet Tabera, därför att Herrens eld hade brunnit bland dem. Vad är bakgrunden för allt det här knotandet? Vem var det som förorsakade allt knotande? Ja, orostiftarna kunde lokaliseras, precis som vi kan lokalisera dem idag. Vi läser i vers 4. Och den blandade folkhop som åtföljde dem greps av begär. Israels barn själva började då också åter att gråta och sade: ack, om vi hade kött att äta. Det är den blandade folkhopen som reser tillsammans med Israels barn genom öknen. Det är alltså den blandade skara som inte riktigt vet vem de är. De kan inte gå under baneret till en av Israels stammar. De kunde inte redogöra för sin släkttavla, sin härstamning. De var inte säkra på om de skulle vara med på ökenvandringen eller inte. De var frukten av blandäktenskapen under den tid då Israel var i träldom i Egypten. Var och en av dem hade en av föräldrarna i Egypten och den andra i Israels läger. De var egyptiska nog för att tycka om Egypten och israeliska nog för att fortsätta ökenvandringen. Och våra församlingar är fyllda av sådana människor idag. De vill blanda sig med de troende och gå i kyrka eller församlingslokal. De vill vara moraliska och önskar leva ett oförvitligt liv, säger de. Så de går med i församlingen. Under veckan lever de i och för världen. Söndag vill de tillhöra Herrens pilgrimer och kommer till kyrkan. De utgör den blandade folkhop. De vet inte riktigt var de är mest hemma. De är inte säkra på om de är födda på nytt. Alltså inte säkra på sin härstamning andligt sett. Och under alla dessa år i många olika sammanhang har jag efterhand förstått att de verkliga problemskaparna i församlingen, det är inte yttre fiender, men den blandade folkhop. De trivs på en missionsaktion, en församlingens festkväll eller en konsert. Men de trivs inte alls lika bra på ett bibelstudium. De önskar inte gå långt fram under marschen och inte för nära Guds ark. De vill gå långt, långt bak i tåget, ifall de skulle få lust att vända tillbaka. De vet inte riktigt vad de tror på. Och de känner ingen lycka när församlingen upplever en stark andlig välsignelse. De är inte till freds i Guds församling och inte heller till freds i världen. Det är den blandade folkhop. Och här ute i vildmarken, vad är det de önskar sig? Ja, bara hör i verserna 5 och 6. Vi kommer ihåg fisken som vi åt för ingenting i Egypten. Likaså gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. Men nu försmäktar våra själar. Ty här finns ingenting. Vi får inget annat se än manna. Lägg märke till att de kallar Guds manna för ingenting. Här finns ingenting. Inget annat än manna. De längtar efter fisken de fick för ingenting, säger de. Inte ett ord om slavdrivarnas piskor eller tvångsarbetet som förbittrade deras liv, förnedringen, nöden och hopplösheten. Guds ord återger det så här i Andra Mosebok 1, 13 och 14. Därför lade egyptierna på Israels barn ytterligare tvångsarbeten och förbittrade deras liv med hårt arbete på murbruk och tegel och med alla slags arbeten på marken, kort sagt, med tvångsarbeten av alla slag som det lät dem utföra. Men när de nu under ökenvandringen ska beskriva den tiden, då minns de den som tiden då de fick fisk för ingenting. Men även om det var den blandade folkhopen som började att knota och klaga, så är det viktigt att lägga märke till att vers 4 säger att även Israels barn smittades och var med i klagokören. Vi kommer ihåg fisken vi fick för ingenting. Att även Israels barn drogs med, det säger oss att vi måste vara på vakt. Och vem av oss har väl inte någon gång gjort sig skyldig till samma synd? När först de himmelska verkligheterna mister sin dragningskraft på oss och Kristus inte längre är vårt hjärtas stora glädjekälla, när det känns tungt att läsa Guds ord och vår bön blir formell, när man likt församlingen i Efesus överger sin första kärlek. I Uppenbarelseboken 2:4 står det: men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Och då vänder sig vårt öga mot världen. Och vi går ju oftast i den riktning vi ser. Och i sådana ögonblick glömmer vi både vårt sträv och vår träldom, förnedringen och eländet som syndens tjänst gav oss. Och det är intressant att lägga märke till att bortsett från fisken så är det inte näringsrik föda de längtar efter. Det är inte mat de längtar efter, men purjolöken, rödlöken och vitlöken. Det vill säga sådant som smaksätter. Allt de saknade var egentligen bara kryddor. och den blandade folkhop vars längtan stod till Egypten, de föraktade Guds manna. Och denna förakt för Guds manna smittade även Guds Israel. Den blandade folkhop idag säger: skulle inte Gud unna oss att ha lite kul? Ska vi inte vara glada? Jo, men vi ska ha vår glädje i Gud. Den blandade folkhopen avslöjas på sitt tal. Vi måste ha lite tidsfördriv så vi kan få tiden att gå. Man kan ju inte alltid tänka på Gud. Lite kul måste man väl ha. Konserter, tillställningar och skönlitteratur. Ja, den blandade folkhop ropar på purjolök, rödlök, vitlök. För den förlossade skaran på väg till löfteslandet är det viktigt att inte låta sig smittas av den blandade folkhopen. Men komma ihåg att även om jag är född på nytt har jag fortfarande också den gamla naturen i mig. Och därför att jag bär på två naturer är det viktigt att i frestelsens stund lära sig att skilja på det köttet begär och det som är mitt verkliga behov. Romarbrevet 8, verserna 6-9 säger: köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid. Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. Det som är kvar i sin kötsliga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot är inte kvar i den utan lever andligt, när nu Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Om vi verkligen vill vandra med Gud genom denna världens öken, så måste den uppståndne, levande Kristus få fylla våra behov och vårt hjärtas längtan vara vänt mot honom. Egyptens lök kan inte mätta den på nytt födda människan. Fjärde Mosebok 11, verserna 7-9. Men mannat liknade korianderfrö och hade samma utseende som bedellumharts. Folket gick omkring och samlade sådant och malde det därefter på handkvarn eller stötte sönder det i mortel och kokte det sedan i en gryta och bakade kakor av det. Och det smakade som fint bakverk med olja. När dagen om natten föll över lägret föll också mannat där. Här beskriver Guds ord den manna som de föraktade. Det var härlig kost, näringsrik och den smakade som fint bakverk med olja. Och mannat är delvis en bild på Guds ord. Varför säger jag delvis? Jo, den är en bild på Guds ord i den betydelsen att det är brödet från himmelen som ska hålla Guds folk vid liv under vandringen genom öknen till Kanaan. På samma sätt som en kristen ska leva i Guds ord och av Guds ord på vandringen genom denna tidens öken. Men det är en annan sida vi inte får glömma. Gud hade aldrig tänkt att de skulle vandra i öknen i 40 år. Så från den sidan sett är inte Kanaan en bild på himlen, men på den vila och det överflödande liv ett Guds barn kan leva i redan här på jord när man lever i Kristus. Gud slaktade inte lammet och förlossade Israel från Egyptens träldom för att låta dem leva i öken och ödemark. Kanan var landet Gud med ed lovat Abraham, Isak och Jakob. Guds plan var att föra Israels folk in i löfteslandet. Därför förlossade han dem från Egypten. Han förde dem ut för att kunna föra dem in i löfteslandet. I Romarbrevet 6 står det i verserna 3-6. Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han, ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom, för att den syndiga kroppen ska berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Han säger inte att vi ska vara fria från frestelser och synd, men att synden ska berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar. Och detta liv i Kristus, att vara i Kristus, det är att ha kommit in i löfteslandet, att leva i Guds löften. Kanan är alltså inte något jag ska uppleva när jag dör. Men det är att anden uppenbarar ordet om Kristus så att jag kan leva och vila i och av Guds evangelium. Romarbrevet 5:10 säger: medan vi var fiender till Gud blev vi försonade med honom genom hans sons död. Hur mycket mer skall vi då inte bli frälsta genom hans liv, nu då vi är försonade? Det är Kanan, förlossade från träldomen genom lammet, förda ut ur träldomen och förda in i Guds Kanan. Och vägen från syndens träldom till evangelisk frihet, den går via Sinai och den torra och öde öknen. Så vi skiljer alltså på två olika sätt att tala om öknen. Båda är lika riktiga, förutsatt att man drar rätt konsekvens. Man kan se på livets vandring som en vandring genom denna syndens öken som vi nu lever i. Bara vi också är klara över den andra sidan av bilden, att Egyptens träldom, öknen och löfteslandet är här i tiden, och sedan återstår en evig sabbatsvila för Guds folk. Hebreerbrevet 4:9 säger: så har Guds folk allt jämt en sabbat att vänta. Vi läser vidare från fjärde Mosebok kapitel 11 och vers 10. Och Mose hörde hur folket i sina särskilda släkter grät, var och en vid ingången till sitt tält, och Herrens vrede upptändes i hög grad och Mose själv blev misslynt. Så följer avsnittet i verserna 11 till och med 17, då Moses klagar till Herren för att Herren lagt bördan av Israels folk på Mose ensam. Och Herren svarar Mose genom att ge honom 70 som ska dela ansvaret med Mose. Vi läser verserna 18 till och med 20. Och till folket ska du säga: helga er till imorgon, så ska ni få kött att äta, eftersom ni har gråtit inför Herren och sagt: ack, om vi hade kött att äta. I Egypten var oss gott att vara. Så ska nu Herren ge er kött att äta. Inte bara en dag eller två dagar ska ni få äta det. Inte bara 5 dagar eller 10 dagar eller 20 dagar. utan en hel månads tid, till dess att det går ut genom näsan på er och blir vämjeligt för er. Detta därför att ni har förkastat Herren som är mitt ibland er och har gråtit inför hans ansikte och sagt: varför drog vi då ut ur Egypten? Det är intressant att se den kommentar som Gud själv genom den helige ande ger angående denna händelse. Vi återfinner den i det profetiska 106 saltarsalmen. Det greps av lystnad i öknen och frestade Gud i ödemarken. Då gav han dem vad de begärde, men sände tärande sjukdom över dem. Han gav dem vad de begärde, men sände tärande sjukdom, därför att deras bönebegär visade att de hade förkastat Herren. Bönen var formad utifrån köttets begär. Säkert var det en och annan som ivrigt och glatt ropade: tack och lov, bönesvar, vi har fått bönesvar. I Filipperbrevet 4 läser vi verserna 6 och 7. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. När jag ser tillbaka på ett relativt långt liv tillsammans med Gud, så kan jag ärligt säga att han har besvarat mina böner. En annan sida av det är att han många gånger svarade nej, vilket då var det bästa svaret. Det jag har bett om har nog inte alltid varit det bästa, även om jag trodde det. Men jag vill inte tigga och tjata på Gud. Det betyder inte att jag inte önskar vara uthållig i bönen, när jag verkligen är övertygad om att det är något Guds helige ande har lagt på mitt hjärta. Men eftersom åren går, tjatar jag inte längre på Gud. Jag känner exempel på böner i både mitt eget och andras liv, där det varit bättre om hjärtat böjt sig under Guds vilja och väg, istället för att knota och tjata tills Herren gav. Då gav han dem vad de begärde, men sände tärande sjukdom över dem. Gud berättar för Mose att de ska få äta kött en hel månad, och Herren gör detta därför att de har föraktat Herrens vilja och valt att styras av sina begär istället. Vi läser verserna 21 och 22. Mose sa: av 600 000 man till fots utgörs det folk som jag har omkring mig, och ändå säger du: kött vill jag ge dem så att de har att äta en månads tid. Finns då får och fäkreatur att slakta åt dem i en sådan mängd att det räcker till för dem? Eller ska man samla ihop alla havets fiskar åt dem så att det räcker till för dem? Herren svarade Mose: är då Herrens arm för kort? Du ska nu få se om det som jag har sagt ska hända med dig eller inte. När Mose mitt i öknen får höra Gud säga att han ska ge dem kött en hel månad, klarar Mose tanke inte att följa med. Han tänker på förutsättningarna långt ute i öknen, och han frågar Gud: hur har du tänkt göra detta? Har du tänkt över vad du sa? Kött en hel månad? Gud förklarar inte för Mose något som han ändå inte har förutsättning att förstå. Gud svarar bara helt enkelt att han ska göra det, och vi läser vidare. Och Mose gick ut och förkunnade för folket vad Herren hade sagt. Sedan samlade han ihop 70 män av de äldsta i folket och lät dem ställa sig runt omkring tältet. Då steg Herren ned i molnskyn och talade till honom och tog av den ande som var över honom och lät komma över de 70 äldste. Då nu andan föll på dem började de profetera, vilket de sedan inte mer gjorde. Här lägger vi märke till att vid det här tillfället gav inte Gud mer av sin ande, utan han tog av den ande som var över Moses och fördelade på de 70. Denna kommitté, den kom till på grund av Mose klagan till Gud. Gud hade aldrig tänkt upprätta denna organisation. Och på Jesu tid så var det just de 70 i stora rådet som fällde dödsdomen över Jesus. Även om de på grund av den romerska ockupationen var tvungna att få Pilatus godkännande. Men vid Jerusalems förstöring år 70 upplöstes Sanhedrin, som denna grupp på 70 kallades. Vi läser från vers 26. Och två män hade stannat kvar i lägret. Den ene hette Eldad och den andra Medad. Också på dem föll anden, ty det var bland de uppskrivna, men hade likväl inte gått ut till tältet. Och det profeterade i lägret. Då skyndade en ung man bort och berättade detta för Mose och sade: Eldad och Medad profeterar i lägret. Josua Nuns son, som hade varit Mose tjänare ända från sin ungdom, tog då till orda och sade: Mose, min herre, förbjud dem det. Men Mose sa till honom: ska du så ivra för mig? Ack att det istället allt Herrens folk blev profeter, genom att Herren lät sin ande komma över dem. Sedan gick Mose tillbaka till lägret med de äldste i Israel. Visst är det fint att se Josua lojalitet mot ledaren Mose. Men det är ännu underbarare att lägga märke till att det inte fanns ett spår av avundsjuka eller missunnsamhet hos Moses. Han blev inte svartsjuk för att de andra kunde profetera. Jag tror att det är de tre synder som är mycket farliga när det gäller tjänsten för Herren. Det är lathet, svartsjuka och leda. Några av oss är kanske skyldiga till alla tre. Vi läser vidare. Och en stormvind for ut från Herren, och den förde med sig vaktlar från havet och drev dem över lägret. En dagsresa långt på vardera sidan runt omkring lägret och omkring två alnar högt över marken. Då steg folket upp och gick hela dagen och sedan hela natten och hela den följande dagen och samlade ihop vaktlar. Det minsta någon samlade var 10 homer, och det bredde ut dem runt omkring lägret. Trots att Gud lovat sända dem kött en hel månad, så är folket nu gripna av ett sånt begär att man förrycker hela dygnsrytmen och samlar febrilt hela dagen, hela natten och hela den påföljande dagen. Och det är samtidigt en otrolig bild på hur energisk syndens människa kan vara för att uppnå det hon begär. Men under det att det ännu hade köttet mellan tänderna, innan det var uppätet, upptändes Herrens vrede mot folket, och Herren anställde ett mycket stort nederlag bland folket. Och detta ställe fick namnet Kibrot Hattava, ty där begravde man dem av folket som hade gripits av begär. Från Kibrot Hattava bröt folket upp och tågade till Haserot, och i Haserot stannade det. Och med det är tiden ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68, Stockholm.